Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Välkomna till Öppet sinne. Jag heter Paul Elvaje och det här avsnittet kallar jag för Öppnar mitt sinne. Och det är här jag delar med mig av allt möjligt. Jag brukar sitta och filosofera, tänka, utvärdera. Ibland svarar jag på era frågor när ni hör av till mig på Instagram och delar med er av någonting som ni tycker att jag borde spekulera runt. Men det här avsnittet kommer bli lite annorlunda. För jag tror nog att nästan alla utav er som lyssnar på den här podden vet att jag skulle säga jobbar som MMA-kommentator, men jag får väl säga att jag har jobbat som MMA-kommentator. Jag gjorde min sista gala nu i lördags. Och nu börjar det nya livet. Så jag börjar väl vid den här änden att varför slutar jag med det yrket? Och det är väl egentligen för att jag vill lägga krut på poddarna. Jag vill kunna lägga all min energi och all fokus på att producera mer content, både för Öppet sinne och även det som då är MMA-podden. Och nu har jag då slutfört min sista kommentering. Så jag gick ut på Instagram och sa att jag kommer spela in ett avsnitt som kommer handla om MMA-kommenteringen. Så ni får jättegärna ställa era frågor, så ska jag göra mitt bästa på att besvara. Och grejen är att jag tänkte först berätta lite om allting, men så fick jag en sån bra fråga som egentligen är en sån perfekt start, som är från William Salström. Så då skriver han: hur kom du in på kommentering och varför just MMA? Jag har ju egentligen berättat den här historien några gånger om hur jag kom in på det, och det är egentligen väldigt, väldigt slumpmässigt. Jag höll på med stand-up, jag höll på med humor, jag ville egentligen bli skådespelare. Det är egentligen där allting har börjat. Min polare startade en MMA-sajt, jag fick möjligheten att jobba, det ledde till kommentering och jag fick prova att kommentera några gånger, och sen var det inte så mycket mer med det. Men det jag inte tror att jag kanske inte har delat med mig av i den här historien är att jag hade kommenterat IRFA, IRFA, en organisation. Jag tror jag hade kommenterat runt 2 eller 4 galor eller någonting. Men sen kände jag där att jag har ingen lust att kommentera mer MMA. Jag tycker inte att det här är kul. Det är inte min grej. Jag kommenterar alldeles för sällan. Jag tror att jag fick möjligheten att kommentera MMA ungefär en gång i halvåret. Jag kände inte att jag utvecklades. Jag tyckte att jag fick liksom inte riktigt grepp om det. Gör jag någonting så vill jag kunna göra det mer frekvent för att kunna bli bra på det. Så jag vet att jag sa till killen som jag hade kommenterat att det här är sista gången jag kommenterar MMA. Jag är inte intresserad av att göra något mer. Medan han ville väl mer då verkligen satsa på kommentering. Medan jag kände att nej, det är nog inte riktigt det här jag vill göra. Utan jag gillar att intervjua, jag gillar ring announce och sådär. Så jag var klar. Jag skulle aldrig mer kommentera någon MMA helt enkelt. Sen vet jag att hur lång tid det tog. Om det var några månader så får jag ett samtal om en fråga om att kommentera Cage Warriors på TV10. Och då tackar jag nej. Jag var inte intresserad, men det var en bekant eller en vän till mig då som var där för att erbjuda mig det här jobbet. Och jag sa att nej, men jag vill inte. Han bara: jo, men du måste göra det. Så tänkte jag: nej, men jag har ingen lust. Liksom, jag pallar inte gå in och kommentera en MMA-gala liksom var fjärde månad. Eller bara liksom gå in bara för att det behövs hjälp för en gång. Det är inte riktigt det jag är intresserad av. Liksom. Så jag bara: nej, tack. Jag tror jag sa nej säkert 5-6 gånger, och han fortsatte att tjata. Men vänta, du får inte säga nej till det här. Det här kommer innebära att du kommer få kommentera i alla fall en gala en gång i månaden minst. I framtiden kanske det blir större event också. Vem vet, det kanske blir UFC och så vidare. Och det här tror jag var, kan det ha varit 2012-2013 där någonstans. Men då tänkte jag att ja, men okej, liksom, då är det ändå något annat. Då får jag göra det här mer frekvent. Och då finns det faktiskt en möjlighet att utvecklas inom det, att bli bättre. Så då tackade jag till slut ja. Och jag tror jag fick det här samtalet på tisdagen eller onsdagen. Och på lördagen skulle jag och Mange in och kommentera vår första MMA-gala som var Cage Wars för TV10 då. Och på den tiden hade de inga, just Viasat hade inga kommentatorer som var specifika för MMA. Så det var istället, åh nu har jag tappat namnet på honom, men han kommenterade väldigt mycket boxningsgaler som expert. Jag ber verkligen ursäkt, men jag har förlorat, jag har helt tappat namnet, hans namn. Och han hade då fått kommentera en MMA-gala, men då kände väl många att det är, ja, är du boxningskommentator kanske du inte ska sitta och kommentera MMA. Liksom. Det är två väldigt olika sporter. Så de fick till slut tag på mig och Mange då, som hoppade in. Och vi fick beröm direkt att vi hade gjort ett bra jobb. Det kändes väldigt bra. Jag och Mange hade kommenterat tidigare. När jag och Mange har kört har det alltid varit väldigt kul. Även om vi bara hade kört 2-3 gånger. Så var jag och Mange var väldigt synkade redan från start. Och vi gjorde även Mange då, alltså Magnus Kycken Sedenblad. Vi hade även gjort vår första kommentering tillsammans. The Voice på IRF då, som vi hade gjort den. Och det var kul. Vi fick kommentera Cage Wars-galerna. Jag tror att det kan ha dykt upp någon annan gala där också. Men sen under 2015 så fanns det ingenting. Cage Wars la ju ner där under ett år och det hände ingenting. Och sen var det då 2016, då hade Viasat köpt upp rättigheterna till UFC. Och sen dess så är det det jag har jobbat med. Så det är egentligen det enkla svaret på hur kommer det sig att det var MMA. Alltså, det lustiga egentligen med det här är att när jag gick i skolan så gick jag faktiskt ut med streck i idrott. Teater var min grej. Jag älskade att skådespela, jag älskar film. Jag har en otroligt stor passion för film och har det än idag. Jag verkligen älskar film, jag älskar historieberättande, alltså storytelling. Det är verkligen någonting som jag brinner jättemycket för. Och jag älskar film som fan. Och det har varit min grej. Det var ju så den här resan började egentligen, att jag och mina polare producerade sketcher på YouTube. Jag gjorde Mytomanen under namnet Lättvikt som vi hade startat då. Han som var producent åt oss, han startade sedan en sida som heter Kimura.se då, så jobbade jag där och det ledde liksom till dit där jag hamnade till slut. Men min ambition var aldrig att hamna där jag hamnade. Det är nog egentligen inte liksom det som har varit min så här drivkraft, att jag vill bli svensk MMA-kommentator och jag vill göra det här och wow liksom. Jag älskade MMA, men det var mer än så här, möjligheter dök upp och jag hoppade på dem. Och det låter nog skittråkigt för dem som så här har höga ambitioner inom någonting, men den här storyn har jag dragit tidigare, eftersom att jag ville bli skådespelare. Så i Spanien så finns det en skådespelare som heter Eduardo Noriega som var jättepopulär under en period. Nu får man backa bandet en bra bit. Han gjorde alla filmer, han var överallt. Och då hade han fått frågan så här, vad hans mål var med skådespeleriet. Liksom, nu när han hade vunnit massa priser och hade till och med gjort filmer i Hollywood och så vidare. Och då säger han, nej men det var aldrig min intention att skådespela. Utan min polare var regissör, han gjorde en film. Han frågade om jag ville ha en roll och liksom efter det så har jag bara fått en jävla massa jobb, men min tanke har nog aldrig varit att skådespela, så det kanske dyker upp något annat sen. Så här. Och jag störde mig så mycket på det där, för jag tänkte fan, jag ville verkligen bli skådespelare. Jag vet det sedan jag var 6 år gammal att jag ville bli skådespelare. Och jag var så jävla arg med fucking Eduardo Noriega liksom, bara för han är polare med Alejandro Abenavar och så får han alla de här rollerna och gör alla de här filmerna och blir en stor, stor filmstjärna liksom i Spanien. Ironin i det hela att typ så är min karriär inom MMA. Det var aldrig någon plan. Liksom. Jag gillade bara MMA och sen har jag bara fått frågan om jag vill göra det här, vill göra det här, vill göra det här. Så jag alltid tackar ja. Jag tyckte att det var roligt och liksom, jag gillar att jobba med det visuella mediet. Jobba med min röst också tycker jag är väldigt kul. Jag har fått en jättestor möjlighet med just inom MMA-kommenteringen då. Så ja, jättetråkigt svar på den frågan, att allting är bara en otrolig slump, men jag tror att när jag höll på med det där så var jag egentligen mest dedikerad med min stand-up liksom. Sen vet jag att så här, skådespeleriet har hjälpt mig i min kommentering, stand-upen har hjälpt mig i min kommentering. Allting som jag har gjort har också format mig till att bli en väldigt bra kommentator. För är det någonting som jag kan, så är det att just med skådespeleriet så är det att snappa upp, vad gör folk? Hur låter en viss person? Och att kommentera kräver en viss röst. Det behövs att man ska slå på någonting. Som jag gör när jag då kommenterar. Hej och välkomna till Viaplay. Nu har det blivit dags för UFC 263. Och vi är redo för 5 stycken stenhårda matcher. Någonting i den stilen. Att man slänger på en roll. Och jag tror att är det någonting som jag också kan med min röst, så är det att skapa energi. Och det är någonting som jag vet att jag har lekt väldigt mycket med just i kommenteringen, med att, ska man säga, jobba med tempoväxlingar. Det gillar jag väldigt, väldigt mycket. Att försöka vrida upp tempot, ta ner tempot, kan jag tycka är väldigt kul. Jag börjar leka, oj. Jag brukar ibland leka med att lyssna lite på walk-in-låten som fighten har. Och sen kör jag på det tempot som musiken har, och så pratar jag ut efter det tempot, ut efter det bitet. Kan man snacka i högt tempo, så snackar jag mycket fortare i ett långsamt tempo, och där ner pratar jag lugnt och liksom gör den här presentationen och presentera det som är fighten, vad han gått igenom, hur ser hans record ut, var är han mentalt idag. Jag gillar att gå in på lite sådana typer av historier då. Och det är för jävla kul. Det är det jag också kunde gilla ibland när jag fick kommentera själv. Då blev det som att sköta en orkester. Att jag kunde leka så otroligt mycket med liksom tempoväxlingarna, och jag kunde forma ett event själv. Jag tycker faktiskt att det är jätteroligt att kommentera galor själv. Det är otroligt kul. Även om jag nu inte är en expert, jag är ju en kommentator, men då går jag in med så här färg. Jag lägger in färg, jag kommer in med energi, och liksom jag går inte in på expertis, därför gjorde han det här på grund av det. Alltså det så har jag aldrig. Det är inte min grej. Det är inte min sak att ta hand om. För jag är inte där för att vara experten. Men jag gillar tempoväxlingar. Jag gillar att ändra känslan i någonting. Och ibland får man slänga in det där när det är lite segt i en fight. Och försöka rycka upp någonting. Och vrida upp på tempot lite på något sätt. Liksom, för att så här, väcka upp er som sitter där och tittar. För att ni är trötta. Klockan är 7 på morgonen. Vi är trötta. Nu pratar jag bara till oss, till er som ser, som har suttit upp och sett live. Men liksom, det behövs ibland. Och jag gör det för att väcka mig själv också. Att så här, slänga in en energiboost i någonting. Och då, jag vet inte hur många av er som har snappat upp det, men det är väldigt medvetet ibland. När jag så här, vrider upp tempot på något sätt. Även om det kanske är en liten seg fight, så vrider jag till med någonting. Och ibland kanske det händer något litet, och då är det så här, ändå vrida upp tempot bara för att ge den här fan, nu händer någonting. Och sen kanske egentligen inte är så mycket som händer, men vi behöver det för att vakna till. För vi sitter den absoluta majoriteten av gångerna och kommenterar galor som är på helt fel tid på dygnet. Och det är en otrolig utmaning. Där har jag nog turen att jag är någon typ av nattmänniska. Jag ska inte säga att jag har jättelätt för att vara vaken på natten, men det är inte så stort problem. Men det blev jobbigare med tiden. Det var mycket lättare när jag började för nästan 6 år sedan mot vad det var sen. Det blev mer och mer utmanande desto längre jag höll på med det. Men det är jävligt kul. Alltså det är otroligt kul, och det har varit en sån fantastisk ära att få vara en del av de kommentatorerna som har satt prägen för vad den nya MMA-kommenteringen i Sverige är. För att när vi började, jag kommer säga nu jag och Mange, för att det var verkligen han och jag som började ihop. Sen kom Valdo, mycket senare kom Lina och Panni, och Simon har hoppat in några gånger. Men jag kommer nog prata väldigt mycket i det här avsnittet mest om mig, Mange och Valdo. Vi fick möjligheten att tillsammans bevisa för er att svensk kommentering är minst lika bra som den engelsktalande. Att vi har lika bra koll på det här som dem. Jag tror att de som inte tycker det lyssnar ändå inte på det här avsnittet, så just nu predikar jag väl lite för kören kanske, att ni som lyssnar på det här, ni tycker redan det. Men, och sen kan jag förstå att man har favoriter. Det förstår jag. Jag tycker den roligaste kommentaren jag får höra ibland när folk säger, lyssna bara på Joe Rogan. Okej, då lyssnar du på en, då ser du en UFC-gala i månaden. För han gör i princip bara pay-per-view-galerna, de numrerade galerna då. Så det är väldigt kul när folk säger, jag lyssnar bara på Joe Rogan, typ som att, och det är för mig istället bara ett tecken på att du ser aldrig MMA. Det är egentligen så jag tolkar den kommentaren. När den kommentaren kommer till mig så blir min direkta tanke, du ser verkligen inte MMA, för att Joe Rogan kommenterar jättesällan. Han gör ungefär 12 galor av cirka 46 stycken. Han är inte ens med, han är med cirka en fjärdedel av eventen per år. Men det är bara Joe Rogan du lyssnar på. Och det är helt okej. Det är helt okej att han är sina favoriter. Men om man bara generaliserar och säger engelska är alltid bättre för att det alltid är bättre, då så är det inte. Alltså det är verkligen inte så. Jag har lyssnat igenom fighter med engelsk kommentering, med det vi kommenterar. Det är väldigt, väldigt likt. Det särskiljer sig några gånger. Ibland upptäcker vi någonting som de inte har upptäckt. Ibland upptäcker de grejer som vi inte har upptäckt. Så det är väldigt, väldigt likt. Sen kan man återigen, man kan ha sina favoriter. Om man älskar Joe Rogan, lyssna på Joe Rogan. Om du älskar Daniel Cormier, lyssna på honom. Jag tycker till exempel att Dominic Cruz är otroligt bra. Jag kan gilla att lyssna också på Dan Hardy. Jag kan tycka att det är väldigt intressant att lyssna när han kommenterar. Så ibland kan jag faktiskt backa och lyssna på vissa kommentatorer bara för att jag vill höra vad de har sett, vad de har hört. Och det här är också för att slipa på vårt redskap. Men jag tror jag fick frågan någon gång, så här, vilken av, och så nämnde de just de här experterna som jag tittar på för att få inspiration. Jag tittar egentligen inte på någon av dem för att få inspiration. För ska vi vara helt ärliga så är det Brandon någonting, och sen har vi John Anik. Det är ju deras roll jag porträtterar. Det de gör är det jag gör. Jag är alltså kommentator, de andra är experter. Och det här är någonting som en del personer inte förstår skillnaden. Folk tror att jag är expert och att Mange eller Valdo alltid är också kommentatorer, men det är faktiskt kommentator och expert. Och det märks rätt ofta när, ibland på mindre galer, och det här har jag märkt väldigt, väldigt mycket när det är vissa svenska galer, då är det oftast två kommentatorer och det blir jättekonstigt. Det finns ingen som har en tydlig expertroll. Båda är i princip kommentatorer och det blir fel, för de vill ofta säga samma saker. Sen, vissa galer är lättare att kommentera än andra. Det ska jag verkligen erkänna. Det finns galer som har varit riktiga utmaningar att kommentera, och sen finns det galer som har varit jätteenkla för att det händer så mycket och det finns så mycket att gå in på. Sen finns det matcher som är helt jätteenformiga med 15 eller 25 minuter och i princip samma sak. Då är det jättesvårt att till slut hitta saker att prata om. Och är klockan 8 på morgonen på det, så kan det också vara väldigt, väldigt utmanande. Men fortfarande så är fantastisk ära att ha fått göra det. Och under åren så har jag fått positivitet av folk. Absolut. Det finns de som har sågat mig också. Men jag har varit ganska skonad, måste jag säga. Jag har ibland suttit och tittat vissa kommentarer på Viaplay Fighting. Och jag överlag har nog varit ganska skonad från liksom det negativa. Men positiviteten som har kommit från er som har följt sporten länge men ändå valt oss, till er som har följt sporten länge, valt oss men sen kanske valt så här, men fan, Dominic Cruz på den här galan, jag kommer välja den för jag tycker han är så bra. Jag har verkligen all respekt för det. Det är exakt så man ska göra. Har man en favorit så ska man välja den, då ska man gå dit. Men positiviteten som har kommit för det sättet, hur ni har märkt hur vi har jobbat, att ni har gett oss beröm för att vi har ett, kunskap inom det vi pratar om, men två, att ni också har märkt att det här är genuina fans. Nu är ju många för detta UFC-fighter, så han har ju själv stått i exakt den buren och gått match. Men ni har märkt att fan, Paul vet vad han pratar om. Han har följt sporten hela tiden och det hörs. Han kan prata om fighter som var för länge sedan. Han kan prata om fighter som pensionerat sig redan för länge sedan. Det har varit viktigt för mig att verkligen sätta stämpeln att det är inte så att bara engelska, engelsktalande kommentatorer är bra, utan vi kan vår grej. Och om ni lyssnar så kommer vi kunna få över er på vår sida. Det har varit skitkul. Och återigen, alla som har hört av sig med all positivitet, alltså tack. Det har betytt otroligt mycket under åren att få höra det. Att få höra. Och ibland läst också kommentarer som inte har varit riktade mot oss, men de har ändå varit positiva. Det betyder mycket. Vi lyckades, skulle jag säga. Jag, Mange och Valdo, vi lyckades verkligen. Och vi har pratat om det flera gånger, vi tre. Att liksom vi vill att ni ska känna er trygga med oss, att ni ska känna att det finns en kompetens och att vi gör ett bra jobb. För mig har det varit väldigt, väldigt viktigt att gå in och göra ett bra jobb. Och det har varit väldigt viktigt för mig också att utvecklas i mitt jobb, i mitt yrke som kommentator, att ta feedback från dem jag jobbar med och liksom, har jag gjort något fel så vill jag försöka styra till det. Hur kan jag göra det bättre? Jag har frågat en del av mina kollegor, liksom, vad kan jag göra när du hör mig? Vad saknas? Vad skulle du vilja se? Ibland har jag varit sjukt bra på att ta feedback och ibland har jag inte varit jättebra på det. Men jag tror att det sista året lärde jag mig verkligen hur jag skulle sålla i den feedbacken jag fick av liksom vissa kollegor. Och där kände jag själv att jag gjorde en utveckling. Det hände någonting under det sista året. Eller det sista två åren ska jag nog säga. Då kände jag verkligen att det hände något. Och jag tror att de här möjligheterna jag fick också med att kommentera gal själv gjorde väldigt mycket för mitt självförtroende att hantera en gala själv. Det var, alltså, det var så jävla roligt. Det är någonting jag faktiskt kommer sakna, men det är väldigt, väldigt kul att kommentera en gala. Sen så vet jag ibland, jag har fått frågan också hur det är att titta på en gala och inte kommentera. Och jag kan säga att när jag bara tittar på en gala, då kan jag sitta väldigt avslappnat. Då behöver jag inte sitta och tänka på vad jag ska säga. Och när jag inte behöver sitta och vara redo med att ta upp något eller föra någon form av diskussion, utan jag verkligen bara kan sitta och studera utan att egentligen säga ett ord, bara se. För annars måste jag aktivera fler sinnen. Så tänk så här. När jag kommenterar så måste jag aktivera synen, jag måste aktivera hörseln. Och sen måste jag prata också, jag måste tänka igenom det. Det är ganska mycket som händer. Men när jag bara sitter själv, då kan jag fokusera på att bara titta. Jag kan lägga all min energi på att bara titta. Och jag ser helt plötsligt mycket mer då. När jag inte kommenterar så är det som att jag ser mer. Det kanske låter konstigt, men jag tror att alla förstår det här. Om man bara tänker till lite att det ena handlar om att leverera inför svenska folket. Vi vet att det är liksom många tusentals personer som sitter och tittar och lyssnar på oss. Det finns de som är redo att såga varenda grej. Jag vet att en gång blev jag kritiserad för att jag hade sagt fel namn på en person, trots att jag sekunden efter till och med rättar till det och säger att jag hade sagt fel. Så blev det ändå då, Paul sa fel namn. För det är ju ingen som aldrig råkar säga ett fel ord. Men hur som helst, när jag bara sitter och tittar så kan jag, det blir en annan fokus och jag ser andra detaljer. Man börjar se mycket mer. Och det är också ibland nyttigt att titta utan att kommentera, har jag märkt. För det gör att när man väl sätter sig inför jobb sen, så blir det helt plötsligt, så börjar man se nya grejer i det hela. Det är så mycket tankar som kommer upp när jag helt plötsligt sitter och pratar om allt det här. Det är väldigt mycket minnen också. Från kommentering, saker som vi har fått göra och väldigt mycket möjligheter som har dykt upp genom det här, yrkesmöjligheten som jag fick att komma in som kommentator och Jag känner fan att på de här 5 åren så har jag ändå lyckats sätta någon form av stämpel. Jag har varit med och skrivit lite i den här boken om MMA. Jag tror att jag blev den första riktiga kommentatorn som på något sätt fastnade i folkets öron, om man säger så. Det har varit riktigt kul alltså. Riktigt, riktigt roligt. Resan är inte över. Jag kliver bara åt sidan från kommenteringen. Men jag fortsätter med allt med MMA-podden och hela den grejen kommer jag fortsätta med. Jag ska... gå in på... ska vi se. Jag ska gå in på lite av era frågor. Se vad ni har ställt för något. Vad ni vill veta. Oj. Råkade hoppa förbi den bara för det. Då ska vi se. Oj, det här var ganska intressant. Från Ludvig Abrahamsson. Om du fick göra om resan, vad hade du gjort annorlunda? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det finns något direkt som jag skulle ändra på. Jag tror inte det. Nej, det är nog ingenting som jag ångrar sådär. Då ska vi se. Glenn Strid har frågat: det mest spännande mötet som du haft under resorna som kommentator? Nu har vi inte haft så här det. Vi har faktiskt inte haft jättemycket resor, måste jag ju erkänna. Vi åkte till Göteborg för Cage Warriors. Vi var i Danmark för UFC. Sen har UFC varit i Sverige några gånger. Sen var vi i Anaheim. Och det var en väldigt, väldigt speciell resa. Det är ju såklart ett av mina starkaste minnen, vilket då leder in till Oliver Karlqvist fråga. Och det här är flera av er som har skrivit också, men det är hans som jag ser just nu. Bästa minnen som kommentator, det är den galan. UFC, Danny Cormier och John Jones 2. Det var magiskt. Alltså att få åka dit, göra intervjuer, träffa alla som jag fick träffa. Att jag fick liksom... att vi var så speciella för UFC att vi fick helt exklusiva intervjuer med Daniel Cormier, att vi fick det med John Jones, verkligen så one on one. Vi var de enda som fick intervjua honom så exklusivt den dagen. Det var väldigt, väldigt mycket grejer. Jag träffade Rock, alltså att bara se hela den grejen som var i Anaheim, det var verkligen magiskt. Sen var det tyvärr inte några fler liksom sådana resor, vilket var jättetråkigt. Jag trodde att vi skulle få göra några sådana resor per år, men det blev den resan och sen blev det inget mer. Vilket var sjukt trist, måste jag säga. Men då ska vi gå in på Mr. Gingers fråga, som är: vad kommer du att sakna mest minst? För att inte svara nattjobb. Svårast med att kommentera är... Okej, det jag kommer sakna minst, det är nattjobben, såklart. Det jag kommer sakna mest, alltså det är fan i mig, alltså det här är faktiskt 100%. Det jag kommer sakna mest, det är faktiskt alla roliga kommenteringar med Mange. Fan vad jag och Mange har kul när vi kommenterar. Vi har så sjukt jävla roligt. Det är så mycket som händer när han och jag kommenterar som ni inte har en aning om. Och skulle jag ens försöka förklara det, så skulle det bara låta så otroligt konstigt. Så jag kommer inte ens försöka mig på att förklara det. Men jag och Mange, vi har otroligt kul ihop när vi kommenterar. Alltså jätteroligt ihop. Det är bara massa grejer vi gör under vår kommentering som ni inte kan se, som är väldigt, väldigt roligt. Mange under den här resan har definitivt blivit en liksom... Mange för mig, det är någon som jag kommer att ha kontakt med resten av livet. Det är så jag känner. Han har jag haft så sjukt roligt med. Och jag vet, när vi ibland inte har fått kommentera, så har det verkligen känts så jävla tråkigt. När vi helt plötsligt inte fick kommentera på 1 eller 2 månader. Men varje gång vi har kört så har vi haft så jävla kul. Han och jag brukar alltid mötas upp innan, och då sitter vi och pratar om allt annat liksom. Vi hörs relativt frekvent också, men jag skulle nog säga Mange är den som, det kommer jag sakna mest. Att få gå in och kommentera med Mange, absolut. Och ni som har hört, jag tror ni märker att det är en speciell kemi mellan mig och Mange också när vi väl kör, att vi har väldigt, väldigt roligt ihop. Jag vet att vissa av er har till och med skrivit det till mig att ni gillar vår kommentering. Jag har nämnt mig med många kommentatorer, men jag vet att vissa av er när jag har nämnt just mig och Mange, så var just att det är kemin som är, att vi har en sån otrolig kemi ihop. Och det känner jag ju själv att vi har. Sen är det inte som att någon annan inte skulle funka rent så. Så är det definitivt inte, men det är så. Vissa klickar man med på en arbetsplats. Det är helt plötsligt någon som man bara synkar jättemycket med. Jag tror också att jag och Mange, vi började den här resan ihop. Vi jobbade ihop redan på Kimura för en massa år sedan. Och liksom vi kände redan varandra. Så när vi väl fick komma in så var det så jävla kul. Vi gjorde ju Cage Wars där under några år. Då hann vi verkligen liksom bli lite sammansvetsade. Och jag märkte det direkt efter corona-uppehållet där med UFC förra sommaren. Då märkte jag att när jag och Mange fick kommentera, jag tror det var 6 galor eller någonting på rad, alltså då vart vi ju så jävla synkade, vilket var sjukt kul. Så minst, vad kommer jag sakna minst? Ja, men det är ju nattjobbet alltså. Nej, men så här, okej, okay, jag ska ge en annan ett annat svar för den frågan. Det jag kommer sakna minst, det är alla tråkiga jävla femrondare. Alltså, det är vad jag kommer sakna minst. De riktigt tråkiga femrondarna.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Faktiskt. Vi går vidare. Oliver Thorp. Eller Trop. Vad har du fått ut mest av att jobba med kommenteringen? Oj, det är en svår fråga. Men jag skulle nog säga möjligheten att verkligen jobba med min röst. Det är någonting som jag tycker att jag har fått ut. Att fått, återigen, att verkligen bara få äran att liksom sitta och vara den svenska rösten i natten för er lyssnare. Alltså det betyder skitmycket. Det betyder väldigt mycket. Då ska vi se, Pub90. Hej, Pub90 my man, som alltid delar MMA-podden och annat. Nu ska vi se. Okej, det verkar vara 2 frågor här från honom. Ah, okej, det är en. Nu okej. Den är delad på 2. Så här. Tänkte fråga, förutom poddarna du har, kommer det bli något nytt projekt eller fullt fokus på poddarna som du har nu? Just nu kommer det vara fullt fokus på poddarna. Det kan vara så, eller det kommer bli, att jag startar ett tredje projekt. Vad det är kommer jag inte dela med mig av nu. Det hänger väldigt mycket på en vän till mig, att vi ska få ihop det här. Och han har just nu väldigt mycket jobb. Jag kommer ha väldigt mycket jobb med att få allt det här att rulla. För nu är det ju en intensiv jakt för mig att också faktiskt att de här poddarna ska generera inkomst. Men det finns ett tredje projekt, och det är väl någonting som jag är väldigt, väldigt passionerad för, och ett projekt som jag verkligen behöver göra. Liksom. Det är typ i poddrealmen, men jag tror att det kommer vara väldigt viktigt att den är 100% visuell. Men jag tänker att den kommer också kunna släppas som podd, men jag tror att man kommer vilja se det här. Så jag kan väl hinta lite om att det är i alla fall ett program. Så är det. Här har vi Kampsportskanalen som frågar, hur snabbt gick det ifrån att vara en sjuk häftig upplevelse till att bli en vanlig vardag? Det var nog alltid en sjukt häftig upplevelse skulle jag nog säga. Varje event på ett sätt var en sjukt häftig upplevelse. Men det finns ett litet tyvärr här. Då ni som har följt mig länge vet att under en period var det bara jag som gjorde det här. När jag sen blev satt på rotation, då blev det vissa event som inte var lika roliga att få. Och det kunde jag känna. Att det vart, då började jag känna att det var vissa tider som jag inte tyckte var lika kul att jobba på. Jag kunde känna att jag hellre hade jobbat den helgen för att den började tidigare och sånt där. Och då, där kände jag nog lite att det här helt plötsligt blir nog lite vardag. Men när jag gjorde allting, då var det fanns ett annat engagemang och driv, ska jag nog säga. Men ja, det blev nog lite vardag där. Men fortfarande så var varje event var ändå en sjukt häftig upplevelse. Men sen är det klart, när man går in och kommenterar liksom en Conor eller en Dustin eller en Khabib eller någon sån här fet match, Adesanya, alltså de här stora, då är det alltid en häftig upplevelse. Det är alltid en väldigt häftig upplevelse. Så jag tror nog aldrig att jobbet blir så här, vardag, gå till jobbet, gud vad segt. Jag vet att det fanns några event där jag kände att jag har ingen lust att åka in och jobba, men så fort jag kom in så det slogs igång liksom, och då var det bara fan vad kul. Nu ser jag verkligen fram emot det här, det ska bli så jävla roligt att börja prata och köra. Så jag tror nog inte att det är någon gång då jag har klivit in och tyckt att fan, jag hade hellre varit hemma och sovit. Men däremot så kan jag ju säga direkt att det fanns ju gånger då man kände att okej, nu får den här jävla matchen ta slut. Det har jag känt några gånger, att så här, okej, nu måste det bara ta slut. Nu måste det ta slut, för jag har varit helt färdig. Och det blir tufft också. Alltså det är en sak, ni vet ju att vi kommenterar inte alltid prelims, men ibland kommenterar vi prelims. Börjar man kommentera prelims klockan 12 och sen börjar huvudkortet klockan 4, man är rätt trött då. Och då ska man liksom verkligen vara så i sitt esse liksom. Så att det blir en annan sak att kommentera liksom 4 timmar på en kväll kontra att kommentera 8 timmar på en kväll. Det gör jättemycket. Man blir trött. Alltså det är en tuff utmaning. Väldigt, väldigt tuff. Då ska vi se. MMA Malte skriver: hur har yrket utvecklat dig som person oavsett kategori? Oj, väldigt, väldigt mycket. Jättemycket skulle jag säga. Att få möjligheten att typ leva sin dröm genom att tjäna pengar på någonting som man bara älskar. För det är någonting som jag har känt under de första åren, att det kändes surrealistiskt, att jag gick inte en enda dag till jobbet. Och så kände jag ända in i slutet också. Det var nog ingen dag då jag kände att jag gick och jobbade. Och att ha den känslan att gå och jobba, det är jävligt ballt alltså. Det är väldigt, väldigt ballt. Och det är det som har gjort att jag nu också ska se till att jag aldrig mer behöver gå tillbaka till någonting där jag känner att jag går och jobbar. Utan jag vill bara ägna resten av mitt liv åt att faktiskt njuta av det jag gör. Jag vill bara ha kul. Jag vill bara lägga min tid på projekt som jag faktiskt tycker om och brinner för. Nu ska vi se. Här har vi Viktor Öhman. Frågar: vilket event var det absolut roligast att kommentera? Alltså det här kommer nog vara ett ganska konstigt event, men jag tror att det var eventet mellan Lando Vannata och Tony Ferguson. Och anledningen till att det var roligast var för att det hade blivit en misskommunikation i bokningen där. Nu vet jag inte vem det var jag skulle ha kört med, som jag var bokad med, men den personen hade alltså avbokat, och det hade blivit en miss där, så att ingen hade bokats på, och den informationen hade liksom inte kommit till mig heller. Så det hade bara blivit ett generalfel. Det hade blivit en jättestor miss liksom. Så helt plötsligt på natten så inser jag att jag är där själv och bara, vad fan, får inte tag på personen som kommenterar, men jag får inte tag på liksom den andra heller. Och ja, och jag märker att okej, det är en minut kvar till den här sändningen börjar, och jag tror att då hade jag inte kommenterat någon gala ensam än, utan jag var bara helt plötsligt kastad till vargarna. Och då var jag såhär, hur fan ska det här gå? Tänk om det här är värsta skitgalan liksom, fan, jag sitter själv och du vet, det kändes inte roligt. Men sen gick galan igång och den var väldigt, väldigt bra. Så den var väldigt lätt att kommentera, och jag insåg att jag hade så sjukt roligt när jag var själv. Jag hade så otroligt kul med den kommenteringen. Väldigt, väldigt roligt. Så det är nog den galan. Jag hade sjukt kul. Efter det ville jag bara leka ännu mer när jag fick möjligheten att köra själv. Så hade jag galet kul. Det var riktigt, riktigt roligt. Så kanske inte den galan man förväntar sig, men det är nog den. Det är verkligen den första jag kan komma på. Men det är nog, den blev nog rolig just också för att jag varit helt plötsligt tvingad att köra själv. Ska vi se. Marre, tolkar jag som att du har skrivit här. Ska vi se. Har du någon kollega som du klickat extra på med kommenteringen? Ja, men det är Mange. Jag har i och för sig svarat på din fråga här för en liten stund sedan och jag tror att du redan vet. Ska vi se. Hur viktigt är kemi mellan dig och dig du kommenterar? Hur viktigt är kemi mellan dig och den du kommenterar tillsammans med? Alltså så här, kemi är såklart jävligt bra för att det blir en väldigt, väldigt mycket bättre, det blir en väldigt mycket bättre sändning om det finns kemi mellan de två som kommenterar. Men kemi är inte avgörande alls. För jag anser ju att jag och många har otroligt bra kemi, men jag har också fått höra från er lyssnare att fan, det bästa paret är när du är med den, eller det bästa paret är när du är med den. Och det har jag faktiskt fått höra om exakt alla jag har kommenterat med. Det finns alltid någon som tycker att jag är bäst med liksom Mange, Valdo, Panni, Lina. Så jag har hört det där. Och då blir ju frågan, hur viktigt är kemi egentligen? För det är inte alla man har kemi med liksom. Så även fast man kommer bra överens, det blir en speciell grej när man kommenterar. Jag tror man skapar en kommentering ihop liksom. Men jag skulle säga att kemi är viktigt och inte liksom. Du kan fortfarande göra en gala, kommentera en bra gala bara för att båda kan sin grej liksom. Sen tror jag nog att det är jobbigt ifall man inte tycker om varandra alls. Då kan det bli problem. Men det har ingenting med kemi att göra. Alltså man kan komma otroligt bra överens med en människa, men det finns ändå ingen riktig kemi när man väl kommenterar liksom. Men man kan fortfarande göra ett bra jobb. Jag menar bara att kemi är inte avgörande för att det ska bli bra. Däremot så tror jag att när kemin finns, då hörs det. Då känner man att fan, de här har verkligen kul ihop. Det är liksom, det går igenom. Alltså tittaren rycks med i den energin som är då. Ska vi se, bästa matchen du kommenterat från Patrik Persson, och vad är det bästa med att kommentera MMA? Oj, alltså det bästa med att kommentera med Maslin är nog det variationen. Det är väldigt mycket som kan hända. De kan stå upp, de kan hamna på marken, de kan hamna mot buren. Det är väldigt, väldigt mycket som kan hända. Det finns så mycket saker som kan ske i en MMA-match. Om man kommenterar boxning så kanske det är en sjukt bra jabb. Alltså det blir mindre grejer att prata om, medan i MMA så blir det ju mer då. Bästa matchen. En match som sticker ut för mig, det är Yancy Medeiros Alex Oliveira. Den hade jag sjukt roligt att kommentera, för den var helt galen. Och den hade jag väldigt, väldigt roligt när jag kommenterade. Det är alltid en sån här match som sticker ut för mig när folk frågar mig den bästa matchen. Den kommer alltid upp i huvudet, för den var så otroligt galen match. Otroligt galen. Majoren 65, har du någon gång fått frågan att kommentera annan sport? Det har jag faktiskt. Och jag har faktiskt kommenterat en annan sport. Jag har kommenterat boxning vid ett tillfälle. Och det var också en sån här, alltså det blev ett akut inhopp. Jag tror att jag fick frågan, det var OS-boxning. Jag tror jag fick frågan med 2 timmar till start, kan du komma och kommentera boxning? Jag tackade ja direkt, jag åkte in på en gång. Problemet var bara att jag även den gången var själv, för där hade det också blivit en miss i bokningen. Jag minns inte exakt hur det var, men jag tror att jag skulle ha kört med Skoglund, men det blev inte så. Så jag satt helt plötsligt själv, och jag fick veta en kvart in i sändning att det är inte så att den här personen är sen, det är att den personen kommer inte komma alls. Nu är inte boxning min grej, men eftersom att det var ett akut inhopp och jag är egentligen kommentator, hade jag fått suttit med en expert så hade ju nog jobbet blivit mycket bättre, för då hade jag inte suttit och försökt snacka teknikalier, utan där den andra personen fått sköta med, så jag sköter det som är bakgrund och liksom vad som sker direkt, bara lite sådär. Men det är det. Sen fick jag faktiskt frågan en gång från Aftonbladet om jag kunde kommentera en boxningsmatch, men det, jag kunde inte göra det, jag hade jobb. Men de har hört av sig till mig en gång och frågat om jag vill kommentera. Så Aftonbladet, om ni vill ha mig för en enstaka grej, hör av er. Alla som vill ha mig för bara ett enstaka jobb, hojta. Jag är helt redo att hoppa in vid tillfälle, hade varit jättekul. Då ska jag säga att Tompe Luring skriver: fick du kommentera hur du ville eller var du tvungen att följa vissa riktlinjer från UFC? Inga riktlinjer alls från UFC vad gäller kommentering. Ingenting. Vi har ju riktlinjer från Viasat. Det är ju Viasat och Viaplay i sådana fall som sätter liksom riktlinjer för vad vi ska göra. Men ingenting från UFC. Ingenting alls. Och vi kommenterar ju olika. Alltså det är skillnad på svensk kommentering och amerikansk kommentering. Amerikansk kommentering, du ska prata hela tiden. Det är snack hela tiden. Medan svensk kommentering är ibland, vi låter också bilderna prata för sig själva. Vi sitter inte där och hela tiden drar långa utlägg, medan den amerikanska är väldigt mycket åt det hållet. Så det är annorlunda. Nu blir det lite så samma frågor, så jag hoppar faktiskt över dem. Ska vi se. Värsta upplevelsen. Jo, okej, det är inte den värsta upplevelsen, men det här är det jag kommer på. Jag satt och kommenterade den här Marco Madsen-galan när han skulle köra MMA mot någon typ reality-stjärna eller någonting, någon boxare tror jag, någon reality, jag har ingen aning vad det var, och den skulle gå på pay-per-view, och hela sändningen innan var ju massa matcher med MMA, och jag sitter och kommenterar dem, och sen är det ju då att när vi väl går över till pay-per-view, då bryts sändningen där liksom, för att alla ska inte kunna titta liksom. Men den fortsätter ju för mig, så fortsätter ju sändningen som vanligt. Så jag sitter och kommenterar, och då blir det också att matchen börjar, att det blir så här, det är hela vägen fram, stare down, och så säger ding ding, och där bryts det att vill du se resten då får du se den på pay-per-view. Problemet var att det bröts för mig också. Så att sändningen jag hade in i den boxen, det var den tidiga sändningen. De hade glömt att, alltså, jag vet inte hur det här gick till, men sändningen bryts för mig, så jag hör bara ljud. Och det många hade förutspått med den här matchen var att Marco Madsen kommer ta ner honom och strypa ut honom inom minuten. Och där försvinner jag. Så jag säger, okej, vad fan. Så jag får ta upp telefonen, jag får ringa in och så får jag säga, hörni, jag har ingen bild här, utan just nu så sitter jag och tittar på Thank You For Watching. Och då löser de det. Och när jag hinner komma tillbaka in i bild, då har Marco Madsen redan tagit rygg på honom, börjar jobba in strypet, och till slut stryper han ut honom. Så jag hann typ kommentera kanske 10 sekunder utav den pay-per-viewn. Var det min värsta upplevelse? Ja, jag vet inte om det var den värsta, men det var den jag kom på i alla fall. Och det är väl nog egentligen den enda gången då det har varit något så här, ja, riktigt konstigt. Då ska vi se. Okej, det är några frågor här som jag bara känner att jag inte riktigt vill gå in på, och det är väl mer egentligen när det gäller frågor om vad jag tycker och tänker om respektive kollegor och så vidare. Där får man verkligen bilda sin egen uppfattning. Jag gillar alla som jag har kommenterat med. Jag har haft skitkul med exakt allihopa. Sen vad man tycker och tänker om dem, det får man, ja, det får vara en egen åsikt helt enkelt. Nu ska se. Rennas frågar: kommer du någonsin ge Cerrone en andra chans? Nej, det är kört. Det är kört. Han kommer aldrig få en chans till. Den där beroenden är bränd. Nej, men det har varit en otrolig upplevelse, och jag vill väl egentligen bara avrunda det här med en sån här: du kan göra vad du vill i livet. Nej, men det är verkligen sant. Alltså på något sätt så är det verkligen sant. Alltså jag tänker på det lite ibland när jag hör folk som säger att men det här är svårt, och det kan vara så simpel grej som att jag skulle vilja gå den här utbildningen, men få jobb inom det är skitsvårt, det är bara 10 000 pers som får jobba med det här, eller vad det nu är, 100 000 pers. Jag har hört så mycket konstiga argument om varför man inte ska göra någonting, och jag hamnade under många år, så var jag en person på en position av en, och det var egentligen ingenting jag sökte efter, men det var ett ställe som jag landade på. Allting går bara du vill. Det är verkligen så. Det finns ingenting som är omöjligt, utan allt går. Det gör verkligen det. Alltså vill du någonting, strävar för, om du brinner för, om du har en viss passion, så det kommer funka liksom. Man måste däremot skapa sina omständigheter. Det är någonting som är jätteviktigt. Skapa dina egna omständigheter. Alltså, jag har jättesvårt för när folk drar vissa kort och säger men det är svårt för det här, eller det är svårt för det här, det är svårt för det här, eller vissa tycker att det är svårt för att de är män eller kvinnor eller vad det än är. Alltså, jag personligen, jag har alltid se till att skapa mina egna omständigheter. Jag har aldrig någonsin tittat på någonting och tyckt att det är svårt för att men du vet, min farsa är från Spanien, eller liksom, jag gick ut med skitdåliga betyg. Alltså jag tror att jag gick ut med så här 1 och 3. Alltså det är inte ens godkänt i något. Alltså mina betyg var piss. Så att jag var tvungen att gå en utbildning bygg som jag inte ens var intresserad av alls. Det var inte det jag ville göra. Så från de omständigheterna jag kommer ifrån, så jag har gått ut med katastrofala betyg. Jag har inte ens slutfört gymnasiet. Men jag landade ta mig fan på en position för att jag kämpade. Även om jag inte blev skådespelare, även om jag inte blev stand-up-komiker, jag landade ta mig fan på en plats där jag haft så jävla kul under 5 år. Jag har försökt, jag har skapat mina egna omständigheter, jag har haft mitt driv. Och jag har aldrig låtit någon förklara för mig vad jag kan och inte kan göra. Utan jag har alltid kört på. Jämt. Det går. Men skapa dina egna omständigheter. Det är verkligen det viktigaste. Och när du får en möjlighet, gör ditt bästa. Gör ditt bästa. När du får chansen, gå in och leverera. Det var det jag och Mange gjorde när vi fick möjligheten att kommentera Cage Warriors för många år sedan. Vi gick in och vi levererade. Vi var synkade och vi gjorde ta med fan vårt bästa. Och det ledde till att vi fick fortsätta jobba. Allting går. Allting går. Men du är den som skapar dina egna omständigheter. Du väljer hur din framtid ska se ut. Och om du vill lyssna på andra personer som säger till dig vad du kan och inte kan, då där gör du fel. Skit i vad alla andra tycker och tänker och gör din grej. Gör din grej. Jag blev fan berörd av min mamma av alla som har hört mig så mycket under åren. Nu det är det här, nu kommer det här bli och så kommer det här. Jag har haft så mycket drömmar jämt. Och det är väldigt många gånger jag har varit väldigt före min tid. Jag menar, YouTube är ett praktexempel med hur jag och mina polare jobbade med YouTube innan det ens gick att tjäna ett öre på YouTube med allt vi gjorde liksom. Och då var det så mycket grejer som har varit på gång om och om igen. Och då sa hon det till mig när jag väl fick liksom, när det här öppnade upp sig och hon såg mig jobba med det här och när jag blev presenterad i TV och liksom hela den biten, så sa hon bara, du har alltid, Paul, kämpat. Och det är så många gånger som jag har önskat bara att hoppas nu att han får till det. För att hon har också sett att det är gånger som jag har trott att nu händer någonting och så har det inte hänt. Och så säger hon, men du lyckades till slut. Och jag är så imponerad över att du aldrig har gett upp. Det var jävligt speciellt att höra det av min mamma. För hon vet vilken kamp jag har gått igenom. Hur mycket jag har kämpat, hur otroligt passionerad jag har varit för många av de projekten som jag har gjort och målen jag har satt upp liksom. Och hur jag har kämpat liksom. Men jag har inte alltid nått dit. Jag sa det till Per Nunstedt en gång när vi satt. Vi hade ett möte och vi tog en fika. Och det här var väl ett halvår innan de köpte upp rättigheten. Och då, det var det år 2015 då jag inte kommenterade heller. Jag gjorde ingenting. Jag hade sagt upp mig som PT. Jag körde inte stand-up. Jag var helt lost under det året. Var jag bara förvirrad person. Vilsen och sökte efter. Och jag, fan, vem är jag nu när jag inte gör allt som jag brukar göra? Då sa jag till honom att det finns en bild, en ruta med Så här, uppe och nere. Nu vet jag inte på vilken del av rutan den här personen är, men det spelar ingen roll. Det är en person som har hackat efter diamanter. Och han har lagt yxan på ryggen och gått därifrån. Och han är en millimeter ifrån och har nått de här diamanterna. Men han har gett upp där. Han har gett upp. Och ovanför har han som är helt bara halvvägs in men hackar som fan liksom. Och nere har den här killen då som har lämnat. Och jag sa det så många gånger, jag tittar på den där bilden och jag känner mig som han som alltid går därifrån precis innan det liksom smäller. Jag vill inte att det ska hända igen. Jag vill inte vara personen med hackan som går därifrån innan han har nått diamanterna. Jag vill inte vara han. För jag vet vad jag kan. Jag vet att jag sitter på en förmåga, ska vi säga. En gåva kanske. Jag vet hur jag kan inspirera, motivera och få med folk i de här grejerna som jag gör. Jag kan vara extremt passionerande när jag väl går in i så här, det här är vad vi ska göra. Jag vet att jag satt och höll när jag gjorde lättvikt med Nissa Hallberg, Viktor Linnér och Tobbe Ström, så hade vi ett möte och jag började gå in på så här, allt jag ville göra med lättvikt och poddarna, och det här var 2011 liksom. Hur vi på sikt skulle turnera och hela den biten. Och när jag började prata om den här visionen, alla bara, vad fan vad kul, shit jävla, nu kör vi. Fick igång värsta peppen liksom. Men jag lyckades till slut. Vad fan ska jag säga liksom? På den mest oanade av platser helt plötsligt så liksom satte jag verkligen min flagga och gjorde mitt namn. Och det är inom svenska MMA som kommentator. Jag var till slut inte mannen med hackan som missade diamanten, utan jag nådde fram. Jag nådde fram. Men det har varit en jävligt lång resa. Det har varit så mycket saker som jag har gett mig på. Så frågan är egentligen inte om du skulle göra det här igen. Vad skulle du göra om? Frågan är egentligen under hela resan. Från att jag var typ 23, vad skulle jag göra om? Där finns det så mycket som jag hade kunnat ändra på. Men då, om jag hade gjort de ändringarna, då hade jag aldrig jobbat med svenska MMA. Jag hade aldrig hamnat här. För att då hade jag lyckats med allting som jag gjorde innan. Hade jag vetat om vissa saker som jag vet idag, när vi höll på med det som var YouTube, så hade vi aldrig lagt ner. Jag hade aldrig slutat producera sketcher. Jag hade sett till att vi hade fortsatt. Om jag hade vetat att framtiden på YouTube såg ut så här, då hade vi fortsatt. Och då hade vi varit Sveriges största humorgrupp. Då hade lättvikt slagit igenom totalt. Så där är egentligen den riktiga frågan. Vad hade du gjort om jag kunde backa 20 år? Då finns det väldigt mycket jag hade förändrat. Men då hade jag faktiskt aldrig jobbat med MMA. Så samtidigt de här motgångarna, det gäller egentligen bara att fortsätta. Och jag vet även för mig att många gånger när jag hade många av de här drömmarna, så hade jag också för många projekt. Att ha för många bollar i luften är livsfarligt. Det är jättefarligt. Och det är därför jag också är försiktig nu när jag kliver ifrån, när jag vill satsa på mina poddar. Det kommer innebära jättemycket jobb att lyfta Öppet sinne och lyfta MMA-podden. Det kommer krävas sjukt mycket jobb. Men jag har ett tredje projekt som jag vill göra. Men jag vet inte om jag måste ha lite is i magen här nu kanske och låta de här andra projekten först börja blomstra. Men jag misstänker att det tredje projektet som jag har på G, det är det jag misstänker kommer bli störst. Det är det som är så jävla sjukt. Och de jag har pratat med, direkt när de hör idén så är de helt sålda. Jag pratade med Mange Hamvet också om det. Och varje gång vi har kommenterat, han bara, har du påbörjat det där? Jag bara, nej, jag har inte gjort det. Han bara, vad fan? Han bara går och tänker hela tiden på grejer ni kan göra med det. Men det är inte på G än. Och det är fler som har reagerat likadant. Nu får jag typ lust att berätta vad det är. Men jag måste hålla på det. Men sinom tid kommer ni få veta. Och jag tror fan att ni kommer älska det alltså. Jag tror det. Det blir en ny grej, om man säger så. Det har gjort förr. Jag menar bara att det är inte MMA-relaterat och det är inte Öppet sinne liksom. Men jag måste snacka med min polare. Vi har haft lite tur här fram och tillbaka och jag måste se till att vi kan hitta tid och möjlighet att ro det här projektet i hamn, för jag tror jättemycket på det. Det gör jag. Men återigen, det spelar ingen roll hur mycket du tror på ett projekt. Om du sitter med två andra så får inte de andra två bli lidande, för då blir det även det tredje det. Och det är nog egentligen det jag har lärt mig under de här åren, att se till att göra en sak. Jag har ställt mig själv frågan ganska många gånger också. Vad hade hänt med min stand-up ifall jag inte hade hållit på parallellt med MMA? Vad hade hänt? Det går inte att jonglera två grejer på det sättet. Om en av dem genererar väldigt mycket pengar, absolut. Men jag jobbade även som PT då, så jag hade ett heltidsyrke. Liksom, och då blir det svårt att stand-up och MMA. Och det kan bli för mycket ibland. Så. Ja. Jag tror att jag lämnar er här. Men jag vill bara återigen avrunda med och säga jättetack till alla er som har hört av er. Alla er som har kommenterat mitt inlägg angående kommenteringen på Instagram. Jag är så sjukt rörd och jag tar verkligen emot all er positivitet. Alltså, så det gör mig jätteödmjuk att läsa. Det finns även ni som har skickat DMs till mig som har varit väldigt, väldigt långa. Och alltså, fan, jag blir så sjukt berörd. Alltså, att få höra er historier om hur ni upptäckte MMA och att hur dels min röst har varit en stor guide för er inom allting. Det betyder jättemycket och det är ett kvitto på att vi lyckades. Vi lyckades. Det jag, Mang och Valdo pratade om redan för några år sedan här nu, vi lyckades. Vi satte faktiskt prägen på att svenska MMA-kommentering är världsklass. Och det har varit jävligt kul. Det har varit en otrolig resa och nu hoppas jag bara på att starta ett nytt kapitel med fortfarande en massa MMA. Jag säger det till er, jag finns kvar i MMA-världen i allra högsta grad. Jag kommer inte lämna den här. Jag har inte sagt upp mig för att dra härifrån. Jag har egentligen bara sagt upp mig här för att kunna göra ännu mer roliga grejer. Och kunna lägga energin på att kunna göra ännu mer saker. Så det var det. Ni är ta mig fan bäst. Och fortsätt sprida den positiviteten och sprid den inte bara till mig. Om ni känner någon som är driven och passionerad och gör grejer, pusha dem på exakt samma sätt som ni har pushat mig. Kommer de här fina orden även till dem? Det behövs. Vi lever i en tid där folk är så sjukt negativa. Men den positiviteten som ni kastar åt mitt håll, alltså tack, det går rakt in i hjärtat. Alltså verkligen, det går ända in i hjärtat. Så med det sagt säger jag tack för att ni lyssnade. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.